Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Ja, jag är satyr från Satyricon och jag har akkurat kommit över från Oslo. Jag är nu hemma hos Fredrik Strage i centrum av Stockholm, vill jag säga. Och här sitter vi inne på ett litet rum där jag då är en del ting jag kan känna mig igen i. Vi är omgivet av vinylplater, bilder som tyder på en stor rockintresse och ett litet piano. En del dukker också faktiskt. Så det är så när jag kom in hit där så att du ser att Fredrik har barn och jag har ju barn själv så det var ganska god orden här till att vara en lägenhet som faktiskt har barn boende.
Det beror på att jag har städat hela morgonen.
Jag ser att det är lite grejer från kompisar här. Jag ser att det är liksom Turboneger stash på väggarna och så lite black metal klassiker. Första Bathory skivan är det en picture disc du har där eller?
Ja, jag köpte den på Record Store Day.
Ja, nettopp. Det är som man ska köpa på en Record Store Day. Då.
Jag har tyvärr inte öppnat den än, som du kanske kan se. Den är fortfarande inplastad. Ja.
Och där är det väl Jonas Åklund som spelar trommor på den platen, tror jag. Han regisserade ju Fuel for Hatred-videon till Satyricon som blev spilt in nettopp här i Stockholm.
Just det, och nu håller han på med en film om den norska black metal-scenen i början av 90-talet.
Ja.
Lords of Chaos. Som handlar om kyrkbränderna i Norge, hur Mayhems svenska sångare Dead begick självmord och hur basisten Varg Vikernes mördade gitarristen Euronymous.
Ja, det överraskade mig lite att Jonas ville göra ett sånt typ av projekt som är av på en måte så spekulativ natur, men det är utanför min kontroll.
Det är några som har blivit irriterade på projektet.
Det tror jag. Mayhem
har varit lite arg.
Ja, det är fler än de också.
Samtidigt har väl Jonas Åkerlund, i och med att han har spelat i Bathory, så kanske han känner att han har...
Jag spörs hur mycket kontakt han har med den delen av sig själv ännu. Det som jag hoppar att... det angår ju inte mig direkt, men det angår någon kompisar av mig. Och det jag hoppar de som lager filmen gör att de har ett minimum av mänsklig hänsyn och tänker på att för någon av de personerna som har involverat så har det skett ganska mycket med livet deras. De har kanske stiftat familj och de har fått barn och det har gått fryktligt lång tid. De har byggt sig en ny social krets. Så en sån typ Hollywoodfilm som sätter söklys på de som kriminelle, det är kanske inte optimalt i förhållande till det livet de har idag. Då.
De har en ny social krets som inte är den svarta cirkeln.
Alltså. Ja, exakt.
Och då pratar vi om...
Nej, så det är flera av det. Och jag har sagt till de jag snackat med att sådana typer av omständigheter, det kan de inte kontrollera. Det är, sådana är det bara. Och som sagt, jag lägger mig inte upp i det, men hvis Jonas hör på det så kan jag säga Jonas, vis mänsklig hänsyn.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Ja, så när jag skulle plocka låtar här så tänkte jag att jag ville jobba väldigt intuitivt och här var det en så bra connection med Nancy Sinatras Summer Wine för att du har ju Lee Hazelwood spelar ju en central roll både som medkomponist och vokalist och han har ju en väldigt stark förbindelse till Stockholm by. Och denna årstiden är också perfekt för den kabaréaktiga burlesklåten. Vad syns du om denna låten?
Det här är en av mina absoluta favoritlåtar.
Ja.
Jag älskar Nancy Sinatra och jag älskar Lee Hazelwood. Han har otrolig röst. Jag gillar hela hans sound, det här country-musiken som samtidigt har någon... Jag tror att någon beskrev det som saccharine underground.
Ja,
alltså sockrad underjord. Ja, det finns något kitschigt i det samtidigt som det är väldigt mörkt och mystiskt. Jag upptäckte honom via Anstrels and the Neubauten.
Okay.
De gjorde en cover av låten Sand. När han var döende, när han var döende i cancer, så spelade han in en skiva där han frågade sig, kommer jag att leva ett år till och få fira en födelsedag till, eller kommer jag att dö? Och skivan heter Cake or Death.
Ja, stämmer det.
Det är en ganska brutal titel.
Ja, detta är en fantastisk låt. My eyes grew heavy and my lips they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Jag funderade på titeln på Satyricons nya skiva Deep Calleth Upon Deep. Du nämnde att det ska gå från djupet av er till djupet av lyssnaren, att man ska söka.
Ja, det är en enkel måte att förklara det på.
Man ska söka djupet av sin själ, ja. I det mörkaste hörnet av själen. Vad hittar man där?
Det vill ju vara forskjellig från människor till människor. Alltså det är ett avsnitt i det gamla testamentet som lyder deep calleth unto deep, och det har blivit försökt tolket abstrakt, det har blivit försökt tolket helt konkret, alltså någon har till och med prövd att tänka att det är en konkret referens till ett sted i Jordan, och någon har beskrevet det som att det är en referens till distansen mellan det undersjöiske och himlen och massa grejer. Men det enda som är konsekvent, det är att all form för förtolkning upp genom tid har varit inkonsekvent. Och det fick mig att reflektera att allt det vi läser och konsumerar, det förstår vi och analyserar genom vår kulturella kontext. Så när du konsumerar något per idag, så förstår du det i lys av att vara en mansperson i ett moderna samfund i Stockholm i 2017. Men en katolsk präst i sörliga Europa på 1600-talet ville ha haft en helt annan måte att förstå det på, för att han ska tolka det i en annan kulturell kontext. Men det jag reflekterade lite runt med Deep Calleth Upon Deep, som var egentligen bara en förlängelse av Deep Calleth Unto Deep, det är att de flesta starka upplevelser jag har haft inom kunst, vare sig visuellt, musik, litteratur, film, har typiskt haft en fällesnämnare, och det är att jag måste investera mycket av mig själv. Jag kan inte sitta passivt och iaktta. Jag är nödd till att investera själv. Men betalningen jag får är stora upplevelser som jag måste forma mig som människa och som följer mig resten av livet.
Det här med djupet, the deep. Jag vet att Erik Danielsson i Watain brukar prata om något som de kallar elden. Någon sorts svart eld innerst i alla människor. Djupt ner i människan som man ska nå med hjälp av musiken.
Till exempel, ja.
Kan det relatera till det här på samma sätt, tror
jag? Ja, absolut. Well, who's that riding? Who's that riding? Who's that riding? Blind Willie Johnson är för mig, alltså jag kan väldigt lite om blues, men detta liker jag då. Detta har den nerven och den känslan som jag associerar med genren, och den där gammeltestamentliga gudfrykten, och så den stämmen. Alltså som black metal vokalist så tänker jag att man drömmer ju om att ha en stämma som Blind Willie Johnson.
Och han sjunger om aposteln Johannes som ska ha skrivit uppenbarelseboken. Den del av den bok av Bibeln som kanske flest black metal band har hämtat bilder ur. Det är ändå märkligt hur beroende liksom den sataniska black metal-kulturen är av kristendomens bibel, att det man delar så mycket mytologi, och det är svårt att tänka sig den ena utan den andra.
Ja, eller kanske det är omvänt.
Du menar att kristendomen är svårt att tänka sig utan satanismen?
Nej, av hedensk tro.
Jo, det är sant. Men änglar och basuner och sånt som du har i uppenbarelseboken är väldigt...
Men allt det där är ju mänskliga föreställningar, och så kan man undra på var de mänskliga föreställningarna kommer ifrån.
Faktum är att Depeche Mode gjorde en låt, de har gjort en cover av John the Revelator med exakt den tematiken, att där ställer man sig frågan, är det här något gudomligt eller är det bara någon som har hittat på? Och där sjunger de seven lies multiplied by seven again, och sjunger om hur Johannes aposteln är en lögnare i själva verket. Men det är en otrolig låt här. Du kommer från distriktet Follo.
Ja, basically. Jag bodde mycket runt i Norge, men det är nog kanske det stället jag bodde längst i min uppväxt.
Och därifrån kom ju Mayhem och Dimmu Borgir och...
Nej, Mayhem och Darkthrone. Och försökt också Turboneger.
Just det, och Happy Tom, basisten i Turboneger, till och med från Nesodden.
Ja, så som mig.
Där du är uppväxt. Ja. Han nämnde för mig att du växte upp bakom Alvarns ungdomsskola där han gick.
Ja, i huvudsak, ja. Vad mer sa han?
Ja, han sa att Nesodden var Norges svar på Kalifornien och Alabama.
Okej, okay, det var en intressant kombination.
Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men är det många hillbillies i
Jag tror det han kanske visar till är dualiteten. Alltså old school Nesodden hade ju egentligen väldigt lite rum för alternativa folk. Det var väl egentligen en sån hillbillig kultur där jag upplevde att hvis man var annorlunda så förtjänt man att dö. Och det var ganska hårt. Och så har du kanske det mer moderna Nesodden som har varit en sån annan form för extremitet med mycket sån kristallkulor och sån holistisk tillnärmning till stort sett allt möjligt, och det har väl varit många som har flyttat till Nesodden i nyare tid som kanske bäst kan beskrivas som sån new age folk då, som är den diametrala motsättningen till de där originala hillbillyna. Englagårds hybrisplate fra, hva var det, 91 tror jeg, kan det stemme?
Er det faktisk ingen koll på det bandet?
Nei.
Men jeg er dårlig på progressiv rock.
Alltså det var ju skedde ju lite grejer sån akkurat i sån 89 90 91 runt där i Sverige, kanske 92, vad vet jag, och för mig så var det som var mest intressant, det var Englagård, och den hybrisplaten tror jag var det var väl Colors i den lilla norska skivbolaget i Skien som gav ut platen.
Det är ganska märkligt att de bildar ett band som heter Englagård 91, och ett år senare kommer filmen Englagård av Colin Nutley som var en gigantisk succé, en av 90-talets största svenska filmer som alla gick och såg.
Så... Ja, det är vanskligt när jag diskuterar banden med folk, så tror de automatiskt att det har något med filmen att göra. Jag måste alltid precisera att det är ingenting med filmen att göra.
Men de måste, i och med att de inte var så kända, så måste det vara ganska svårt för dem att... Ja, det är kanske därför jag inte ens hört talas om dem,
ja,
för att
kan gå till
deras bandnamn drunknade.
Men efter den här hybrisplaten så kom det ju också en fantastisk skiva som heter Epilog, och... Jeg vet ikke hvor tilgjengelig disse tingene er på Spotify, men Hybris og Epilog er i hvert fall to plater som jeg synes folk bør høre.
Din mamma er familjeterapeut.
Ja, min mor, hun er så meget. Nå hun pensjonist, ja. Men hun har jobbet både som lærer og med hunder.
Som hundpsykolog?
Ja, og hun har jobbet som familjeterapeut, og hun har...
Jeg tenkte, du hadde din mamma nesten samme jobb som Happy Toms mamma. Wenche Seltzer er jo veldig kjent psykolog i...
Ja, Thomas og jeg har ikke snakket så mye om foreldrene hennes, men jeg har forstått det sånn at i hvert fall hans far og min mor kjenner hverandre, om ikke personlig, så de vet om hverandre. Men det er egentlig ikke noe jeg har så mye kjennskap til selv, faktisk.
Din mor kommer fra Rhodesia, eller hur?
Ja, hun er altså da en...
Altså Zimbabwe?
Altså min morfar... Han var jo i forsvaret, altså militæret. Vi vet egentlig ikke helt alt han gjorde, men han hadde jo en mer sånn offisiell rolle, hvor han var ute i felten og kjempet for eksempel i The Battle of Alamein og sånne type ting.
Og han var britt altså?
Ja, og så har vi gjort en del interessante funn da, faktisk i nyere tid. Mest sannsynlig, eller egentlig definitivt, slå fast at han nok var etterretningsagent.
For Norge eller for
Britannia? Nei, familien på min mors side er britisk.
Den er britisk?
Ja, den er britisk. Så for England.
Och han var med vid slaget vid Al-Alamein där nazisterna, britterna vann över nazisterna. Ja. Det var stort nederlag för.
Ja, det var det. Nei, vi har funnet noen sånne fantastiske papirer, som identifikasjonspapirer på han, som vi fant i hans arkiver, som forteller om at hvis han blir tatt til fange, så skal man kontakte slik og sånn de institusjonene og det ene og det andre, og at han... Det er åpenbart ut fra de dokumentene at han har operert undercover på en eller annen måte. Det er veldig fascinerende, og det passer også veldig godt med da, hvordan min mor beskrev han som en person som var ganske distant i forhold til sin familie, at han var veldig privat, og at han lite meddelsom, ikke spesielt opptatt av sin familie, og at hun følte egentlig ikke at hun kjente sin egen far så veldig godt, og så har man funnet ut masse om livet hans etter hans død. Oi, Jimmy, hva skal vi si om han? Uten at jeg kan så mye om gypsy jazz, så slik jeg opplever det, så opplever jeg Jimmy som vår tids Django.
Django Reinhardt.
Ja, og når jeg sier Jimmy, så mener jeg Jimmy Rosenberg, og det er vel kanskje sånn som de som har hørt Jimmy spille, at det rekker å si Jimmy, fordi hvem ellers kan vi snakke om enn Jimmy Rosenberg når vi snakker gypsy jazz? For meg så er det den der ubegriplige kombinasjonen av at det faktisk er gjort med feeling, samtidig som det er så ekstremt virtuost og teknisk.
Hur upptäckte du rockmusik?
Nei, det var egentlig ganske sånn klassisk. Det var den første musikken jeg oppdaget, fordi at jeg hadde jo... et par eldre søskenbarn som var jo da veldig inne i hardrock, og de var ekstremt aktive. Altså, den eldste av de, som var 6 år eldre enn meg, han spilte jo gitar og sang og hadde eget band og i det hele tatt, mens den yngste, som er vel sånn 3,5 år eldre enn meg, han var jo trommis. De hadde jo en stor innflytelse på meg i den forstand at de introduserte meg til mye sånn Zeppelin og Purple og Sabbath og det ene og andre, Motorhead, og så Men så hadde jo de kompiser igjen som hørte på kanskje de bandene pluss en 3-4 andre band. Og så hadde jeg også en... når jeg bodde på en gård i Trøndelag i Norge, før vi flyttet til Nesodden, så var det jo en gutt på en naboeiendom et par kilometer unna som var veldig into Kiss da, og han introduserte meg til Kiss, husker jeg. Og senere, når jeg kom til Nesodden, jeg var 10 år gammel, hvor jeg tilbrakte resten av oppveksten min, noe av det første som skjedde var jo at jeg da som 10-åring møtte en 14 år gammel gutt som da hørte på trash metal, og vi møttes jo ned i gaten, vet du, og du kan tenke deg at det var nesten som to hunder som forsto at man var av samme breed.
Man noset på hverandre,
ja. Ja, og vi kom i snakk, og han, og jeg snakket med han om liksom Ozzy Osbourne og Iron Maiden, og så sa han, og så viste han meg Slayer og Metallica og Anthrax og Testament og alle disse tingene her. Og så tenkte jeg, wow, dette her er next level da. Ja, så The Good, The Bad and The Ugly, det er jo da et...
Et nytt band?
Ja, det er vel forholdsvis nytt, tror jeg. Og de er fra Hadeland, nord om Oslo, og det er litt sånn white trash country. Jeg tipper at de nok har vært litt inspirert av Turboneger, og flere av disse gutta er vel også kompiser av de. Men det jeg liker da, det er at det er vel litt mindre kontroll enn Turboneger, og det er litt mer nakent og kanskje litt mer in your face punk.
Hva heter låten?
Den heter Call the Cops, gjør den ikke det?
Ja, Call the Cops. Det var ju fantastiskt. De har ju lyssnat en del på Poison Idea, de här också.
Det har
precis som Turboneger.
Ja. Jag mötte Kronos i Venom i år 2000 i Glasgow. Situationen och hela mötet med han åpnet ikke for at det skulle være en dyp samtale om musikk, men vi snakket litt one on one om black metal, og så sa han there's always gotta be a danger element to it, og så har metall kan lett bli for avansert, og det er det viktig å huske på, som Kronos sa, at there's always gotta be a danger element to it, og det kan man også få en påminnelse om ved å høre på sånne låter som Call the Cops, for det er en sånn låt som har the danger element.
Vi talade ju lite här i början om det tidiga 00, eller det tidiga 90-talet i Norge, och som Jonas Åkerlund gör film om. Under tiden när black metal blev förknippat med mord och kyrkbränder och stora skandaler. Och du var ju lite yngre än många av de andra. Du var 17 medan de i Mayhem var 21, 22, 23. Yeah. Vad sa dina föräldrar om de kretsade du rörde dig i? Blev de oroliga?
Nej, egentligen så gick det där ganska bra. Det är egentligen, alltså, det är sammansatt, för de var ju aldrig föräldrar som var som la sig så väldigt upp i mitt liv, delvis för att min mor var den som var mest hands-on i förbindelse med uppväxt, och hon var ganska sån liberalt anlagt. Det är det ena, och det andra är att også var liksom veldig opptatt av sine egne liv. Altså, noen foreldre lever sine liv gjennom barna sine, mens andre fortsetter å leve sine voksenliv, og så har de barn i tillegg. Mens mine foreldre, det er nok helt utenkelig at de skulle blitt med meg på lekeplassen, sånn som du ser i Oslo i dag, så ser du en lekeplass, så ser du at det er 20 barn og 35 voksne på lekeplassen. Når jeg vokste opp, så var det 20 barn og 0 voksne. Og sånn var det bare.
Men jeg tenker ur at for en psykolog som din, eller en terapeut som din mor, burde det være interessant hur verdens mest nihilistiske musik någonsin uppstår i et rikt, välordnat samhälle som Norge. det här totala mörkret som inte har funnits någon annanstans egentligen inom musik, någonstans i världen, händer just där.
Det är också väldigt vanskligt att säga. Jag tror det har mer med enkelt individer att göra än en nation. Alltså, hvis du ser på, alltså, hvis du ser på väggen bak där då, så tänker jag att Ice-T och hans kompisar näppe var representativa för Amerika som en nation. De var representanter för en helt usannsynlig mikroskopisk andel av det amerikanska samhället. Så relativt sett, så när de kom upp med sin gangsterrap, så var det utroligt få gangstrar i förhållande till hur många amerikaner det var som identifierade sig med det de sang om NWA och allt det där. Och jag tänker att i Norge så var alltså Øystein Aarseth, Jeronimus Mayhem och en del av de andra ildsjälarna, de var nog inte representanter för underströmningar i det norska samhället. De var nog först och främst representanter för sig själv. Och de hade någon idéer som de klarte att överbevisa andra om, få andra med sig på att göra attraktiva för speciellt sammanskrudda personer. Och så tror jag att det som faktiskt var väldigt positivt med tidlig 90-talet i Norge var att det var så ett så lite miljö som bestod av så få personer gjorde det väldigt transparent.
Det är intressant att du jämförde black metal-scenen i Norge med vad som hände med gangsterrap i USA några år tidigare. Jag tänker framförallt på hur många av mina hiphopvänner här i Stockholm har, de betraktar Compton eller South Central som väldigt exotiska platser. Det är där den äkta, hårda musiken kommer ifrån. Och jag var en gång på en Dimmu Borgir-konsert i Linköping. Och då träffade jag en mexikansk black metal-kille som pratade med mig, och han frågade om jag hade varit i Norge, och jag berättade att jag hade varit i Norge. Han blev så här: wow, du har varit i Norge, otroligt. Och jag har alltid drömt om att åka dit, jag ska försöka åka dit sen. Och jag sa, ja men jag har varit i Trondheim. Trondheim, otroligt, wow, du har varit där. Han hade den här synen på Norge som ett mörkt, kaotiskt metalland. Happy Tommy Turboneger gjorde ju en dokumentärfilm precis som heter Los Bambinos del Satan. Där han följer Mayhem på turné till Costa Rica. Och där träffar man fans i Costa Rica, och han frågar dem, men hur många tror ni älskar black metal i Norge? Och de flesta svarar, ja men det är väl ungefär 70% av norrmännen älskar black metal. Det är intressant hur ett lands bild kan förändras så starkt av musik.
Men för exempel när det gäller Sverige, det snackade jag med någon, kan det ha varit kanske mina kollegor i bandet. Jag sa, som norrmän så tänker vi ju på svensker som utroligt mycket mer kulturellt avancerade än oss själv. Alltså att Sverige har ju många liksom internationella superstjärnor som är alltså in musik, in film, in musikproduktion, och att Sverige känns så in fashion. Vi har ju inte en gång, alltså det enda vi har haft av norsk bilproduktion är Troll, och nu har liksom se på Volvo, nu börjar det liksom att bli ett sånt premium märke, och dessa synergieffekterna. Jag husker för några år sedan det var liksom Volvo reklamen med Zlatan och hela den grejen där, och det var så sån Norge hatt, Norges superstjärna i fotboll, det var liksom Solskjær som var super sub, men så har du liksom Zlatan som har spelat för Inter och Milan och Barcelona och Manchester United och whatnot. Och att Sverige alltid föltes så mycket hippare och så mycket mer internationellt än Norge, det tror jag väldigt många norrmän föler. Men så, hvis du ser på Sverige då, så är ju Sverige är ju fremdeles det landet hvor dansbandkulturen liksom verkligen liksom kommer fra, och Sverige är ju mycket mer tråkig och grå medelsvensson än det är internationella hipstere. Och Sverige är ju långt fler rednecks och hillbillies än det är hipstere. Så det kommer lite an på hur man rätter uppmärksamheten sin när man ska tolka Sverige som nation. Och så är det också med Los Angeles. Vad är Los Angeles? Alltså Los Angeles är väldigt mångfaldig, och så tror jag det norska samfunnet är. För det blir också lätt att tänka sånt. Man tänker som så, vi kommer till Oslo. Oslo är väldigt tidy. Det samma är Trondheim och Bergen. Og det er helt riktig, og det har aldri vært kaotisk og mørkt, og det har aldri vært på en måte en sånn helvetesverden. Men de tingene som foregikk tidlig på 90-tallet, de var jo unektelig veldig, veldig ekstremt. Og det er også sånn at på den tiden, hvis enkelte personer gjorde de gale tingene, sa de gale tingene, så befant de seg i en reell faresituasjon. Det var ingen spøk. Jeg tror det er mange personer som ikke er i black metal-miljøet i dag, som opplevde at de måtte bort derfra, fordi at det innebærte en reell livsfare for dem å være en del av det.
Det fineste i dokumentären Los Bambinos del Satan om Mayhem i Costa Rica är Happy Tom pratar med fans och en kille i gammal Iron Maiden tröja säger yes, love metal, but the best thing from Norway I think is Henrik Ibsen.
Ja, det husker jeg, det er veldig bra. Jeg synes at det kanskje er det nest beste, det aller beste, det er når de kjører rundt i 45 minutter i et parkeringshus bak på en pickup truck. For sånn er det faktisk å være på turné i Latinamerika.
Her er litt Oslo-musikk. Og den her spiller jeg på min Sonos-anleggning. Med en saxofon på nya skivan. Jag tror, har något black metal band haft det förut?
Ja, det tror jag. Jag Håkon Kornstad.
Exakt. Ja. Den här låten heter Oslo från hans skiva Dwell Time som kom för 3 år sedan.
Ja.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men han både sjunger och spelar saxofon.
Han är ju en ganska unik person. Va? Han är alltså där formellt utdannet jazzsaxofonist och formellt utdannet operasanger, och han är väl 38 år. Så det är ju ganska sån lots of achievement i en sån ålder som det han är. Men han är extremt duktig. Han var väldigt förnöjd med resultatet, men han påpekte också att han likte elegansen i att hans eget bidrag inte låg dyttet fram i mixen, men att det var mer subtilt.
Vad fick du för reaktioner när du sa en gång att black metal måste inte vara satanisk, att det räcker att den är mörk?
Jag satt på flygplatsen i dag och hörde på Blind Willie Johnson medan jag väntade på mitt fly till Stockholm. Och så tänkte jag till mig själv att varför förstår inte folk att detta här handlar ju bara om en känsla. Alltså blues handlar ju inte om ett visst typ av gitarrsound eller alltså whatever. Det är ju en känsla. Och så när du hör på Blind Willie Johnson så føler du føler hans gudsfrykt, du føler hans lidelse, du føler hans fattigdom, du føler hans samtid, og det er jo blues, det er at du kjenner nerven i det, og sånn er det jo med black metal, det er jo helt åpenbart, så om noen bruker en black metal oppskrift, altså en recipe, og fremfører det, uten å ha forstått nerven i black metal, så blir det jo en illusion av black metal, åpenbart, som vi som for samtalens skyld kan si, dette er black metal. Men black metal i sin rene form vil jo først og fremst være definert av en følelse, ikke av lyrikk eller beats per minute eller et eller annet sånt. Det er helt åpenbart.
Så folk blev inte rasande utan du fick inga hotbrev hemskickade och så.
Alltså jag har gjort det till ett poäng beständigt att jag tar inte såna hänsyn. Det är extremt viktigt för mig att inte göra. Vi kunde inte ha lagt en ny platta med en försida illustration av Edvard Munch hvis vi var hänsynsfulla omför metallfans och deras förväntningar.
Samtidigt Edvard Munch är ju kanske den konstnär som bäst har gestaltat mörker och ångest någonsin.
Han är ju det, men så uttrycker han sig på en måte för de som då önskar se drager och demoner i en mer som konkret form har stora problem med att förhålla sig till, men jag kan inte förhålla mig till att de syns det är svårt.
Men bilden på Deep Calleth Upon Deep omslaget. Det är en teckning av Edvard Munch.
Ja, det är det.
Det är en bild av en kvinna eller man som ligger i en säng.
Ja, det är lite ovisst, inte sant?
Den ser väldigt androgyn ut. Ja. Det kan vara en kvinna, kan vara en man som ligger i en säng bredvid ett skelett eller en dödskalle. Mm. Man ser att de ligger där på kudden och sover inte till varandra. Och
nej, inte sover inte till varandra. Eller? De står inte till varandra.
De står inte till varandra.
Ja, ja. De står inte till varandra. Och det som är intressant, vet du, med detta bilden, det är att det heter ju dödskyss. Kiss of Death.
Är det namnet på teckningen?
Ja, det är det. Men Edvard Munch laget ju opprinnelig för ett tysk kunstblad och så var en och det skulle vi akkurat på gång. Alltså det var väl det var en artikel som skulle vara om Strindberg och Munch. Och Munch han var extremt missnöjd med layouten och allt sånt och han tyckte att hela den presentationen som skulle vara i detta tyske kunstbladet var en katastrof. Så han gick hen och heller jag vet inte om den en gång blev publicerad, jag är osäker på, men han lagde ju ett print på jag vet inte 13 exemplar eller något sånt nå. Men det oavsett poängen är dödskyss, alltså kiss of death, när han skulle ge det till detta tyske kunstmagasinet så gav han det en tysk titel och det var ju då Totentanz som betyder dödsdans eller dance of death.
Som Iron Maiden.
Ja, och så ser du ju där nederst i detta bilde så är det denna svarta dynamiska som beveger sig som ju kan vara håret till denna personen som döden står sammen.
Som eller förenar de två.
Ja, och jag syns det är intressant den måten att förstå bilder på. Det kan man förstås både som en person som blir omfavnet och hållt fast av döden, men det kan också se ut som en person som av frivillige danser med døden. Og Munch har jo med sine to forskjellige titler antydet begge deler.
Jeg trodde at ditt efternamn Vongraven var taget, for det lät så metal, altså von Graven, from the grave. Det er til og med mer metal enn mitt efternamn, Strage, som, kan du italienska?
Nej,
Strage betyder blodbad eller massaker.
Ja, oh, gör det.
Jag är väldigt nöjd med det.
Ja, det känner jag. Nej, så det är då från Ålen i Sør-Trøndelag i Norge, det namnet kommer då, Vongraven. Det är inte så många som heter det. Jag tror det är 15-16 personer är säkert i Norge nå i den duren.
Här är psykisk terror på en av de råaste skivor jag någonsin har hört. Dark Thrones, Blaze in the Northern Sky. Vad kände du när du hörde den skivan första gången?
Första gången jag hörde det så hörde jag hela skivan som en rehearsal tape.
Är det sant? Mm. Det var 91 då antar jag. Den kom 92 sen.
Mm.
Så det är 25 år sedan.
Ja, det var min skolekamrat Rickard Moon som var från Kolbotten, där jo då centrala delar av bandet hållt till och han hade då en rehearsal tape. Det var basically Dark Throne som spelade med datidens besättning, spelade hela skivan. Jag hörte kassetten hemma hos han och så tänkte fan, det är helt fantastiskt. Och det finns många måter att ta det på, men för mig så var det väldigt främmande, men det är ett fantastiskt band som har gjort något av det bästa som någonsin har blivit gjort i black metal. We'll be right back.
Du blev diagnostiserad med en hjärntumör för 2 år sedan. Hur har det påverkat din syn på livet och konsten?
Ja, alltså med mig så går det ganska grejt. Jag har ju då gått runt med en sån stor syste på hjärnan och så är heldigvis inte något kräft eller ingenting som i vart fall i utgångspunkt utgör någon sån dödlig far för mig, men jag havnade ju på sjukhus för att något var galt med mig.
Hur märkte du det? Du blev sjuk
eller? Ja, alltså jag fick rätt och slett ett anfall hemma hos mig själv hvor jag kan säga egentligen besvimte och det kanske då var symptomer på att jag skulle ha fått då ett hjärnslag, alltså ett stroke då, inte sant, eller hade en sån hjärnblödning eller ett land. Så det gick ju ganska fort från då.
Var du ensam hemma då?
Nej, jag var med min fru, inte sant? Så hon blev egentligen ganska raskt bekymrad i och med att hon är fysioterapeut och så har liksom medicinsk förståelse då. Så det gick ganska fort för jag var där på legevakten som vi säger ER och ganska raskt vidare därifrån till sjukhus. Men det reser ju en del existentiella spörsmål. Også kanskje at det er en del frustrasjon fordi at jeg føler meg jo frisk, sterk og fremadrettet. Men så er det frustrerende å oppleve at jeg har en sånn mørk skygge som henger over meg som da kan påvirke mitt velbefinne. Men samtidig så er det sånn at det mest konstruktive er egentlig er å ta innover seg at det er realiteten og så forsøke å justere livet sitt etter det.
Så du har inte fått flera anfall?
Jo, det har jag. Ja. Så jag har varit tillbaka på psykhus igen faktiskt, men
jag tänker att black metal och väldigt mycket annan konst handlar om att närma sig döden på ett symboliskt plan.
Ja.
Får man ett nytt perspektiv på sånt om man har haft en lätt kiss of death som det här kanske ändå är.
Ja, det gör man ju tror jag, men kanske för mig på en lite annan måte. Psykunst då. Mitt förhåll till konst var att jag betraktade mig själv som en person som är intresserad i konst, men som kanske nog obevisst har distanserat mig lite för jag tänkte att konst är väldigt dyrt, det kostar massa pengar och att mitt förhåll till det var liksom sån jag är väldigt glad i fart och därför så är det bäst för mig att inte köra motorcykel för att jag kommer att köra mig ihjäl och att jag tänkt lite sån på konst att kunst är för dyrt och att det är bättre för mig att egentligen bara betrakta kunst genom böcker, gallerier och museum och men så tänkte jag när jag kom ut av sjukhuset och så låg och läste konstartiklar på nät på min laptop i sängen och bladdade i gamla konstböcker så tänkte jag det är ju helt idiotiskt att jag som är en vuxen man och har varit intresserad i visuell konst sedan jag var i tenårene ikke skal kunne ha noe kunst. Det er jo masse folk der ute som har kunst som ikke er i nærheten av å ha min interesse for det. Og så tenkte jeg at det var noe sånn trist og vemodig ved at noe som betyr noe for meg på et sånn emosjonellt plan ikke skal være representert i det hele tatt. Så da tenkte jeg at jeg måtte se på min privatøkonomi og finne en måte å finansiere kunst på, fordi at jag tänkte att när konst är viktig i mitt liv så bör konst också vara en del av mitt dagliga liv i mitt hus då.
Så vad har du köpt?
Nej, alltså jag har ju lite forskjellige grejer, men jag har köpt mycket av särskilt en norsk konstnär som jag tycker är helt fantastisk som heter Sverre Malling. Och så har jag köpt någon sån 80-tals grej från den norska artisten Push Wagner.
Push Wagner.
Ja, Push Wagner. Ja. Også,
vilket intressant artist.
Ja, det är det. Jag har också köpt ett par bilder av den amerikanske konstnären Aaron Wiesenfeld som jag syns är helt fantastisk. Jag har också en amerikansk konstnär som heter Brian Mashburn har köpt några grejer så ja, lite. Det är ju faktiskt också lite av det som har varit en intressant utfordring att försöka finna alltså jag har en god vän i Norge som heter Erling Kagge och Erling Kagge är en imponerande man. Han är den första som nådde världens tre poler, Nordpolen, Sydpolen och Mount Everest. Og han, han er forlegger, han driver Kagge forlag i Norge, og han er nok sikkert en av Nordeuropas fremste samlere av samtidskunst. Og han kjøpte vel en sånn versjon av Richard Prince, The Nurse, for 250.000, og solgte det da videre senere for 20 millioner.
Oi.
For han så er det vel mest lidenskap og kanskje litt investeringer, har jeg inntrykk av. For meg så har det ingenting med investering å gjøre, men det har vel, om man har mulighet til, for å ha mulighet til å kjøpe kunst, så er jeg kanskje litt, sånn litt avhengig av at, at jeg kan finne en bra kunstner hvis, hvis trykk koster 5.000 spenn, og kanskje om 5 år så koster de 150.000, men jeg må kjøpe det mens jeg har råd til det.
Läste du om Alice Cooper? Som, jeg tror at Alice Coopers fru städade deras garage,
ja,
och hittade en Andy Warhol-print från,
från 70-talet,
från 70-talet, ja, som han köpte för $500 eller någonting. Och den var värd $10 million nu.
Ja, ett land, ja. Det var.
När jag tänker på konst och Norge tänker jag på en konstnär som heter Bjarne Melgård, ja, som ställde ut i Stockholm för 17 år sedan. Och det var en black metal-utställning. Jag minns att man kom in på galleriet, och i mitten var det en stor svart metallbur med stenar i mitten. Och sen en kråka som hängde från taket och lite skivomslag. Det var väldigt Mayhem-inspirerat.
Mm.
Vad tycker du om det, att konstvärlden använder black metal för att?
Ja, det är något som jag i utgångspunktet är lite skeptisk till. Men inte för att de använder black metal eller lär sig inspirera av black metal. Det är bara väldigt positivt. Det jag har sagt till mina kollegor, jag har sagt att inte bruk tiden på något som tjänar en annan artists karriär och inte din egen. Så det har det varit många, det har varit många fotografer som har sagt jag vill ta bilder av deg, og så sier jeg ok, what's in it for me? Hvorfor skulle det være et interessant prosjekt for meg? Og det jeg har opplevd veldig mye i mitt liv, at når jeg spør, når jeg sier at jeg forstår at dette her er attraktivt for deg og ditt prosjekt, men på hvilken måte er dette attraktivt for meg, så sier de whatever, og så går de videre til neste person. Og jeg tror at det er mange som har opplevd det også, at de har blitt statister i noen andres sånn karrierestige, og jeg er veldig interessert i å jobbe med andre kunstnere, men da skal det også være kunstnerisk interessant for meg, ikke bare for de.
Jeg pratade med Happy Tom i Turbonegre en gang, som sa at Turbonegre såg det som sin uppgift att skydda black metal-banden mot internationella konststudenter och fotografer som kom till Norge för att göra coffee table böcker och exploatera den norska black metal-kulturen. Lite som kolonisatörerna åkte på förr i tiden till Afrika för att ta rikedomarna, så kommer nu en armé av fotografer.
Men alltså, sån har det varit mycket av, och sån har det varit mycket av, och jag känner många som jobbat med Bjarne Melgård, før Bjarne Melgård var en stjerne. De brukte mye tid på det, og jeg pleide å si til dem med et glimt i øyet at jeg håper du liker prosjektet, og jeg håper du får betalt.
Jeg tenkte vi skulle lyssna lite på en dansk artist, Myrkur. Hon jag såg hennes allra första konsert på Roskilde-festivalen för 2 år sedan. Hon är någonstans mellan neofolk och black metal och något annat. Väldigt vackert. Hon har ju lite av en kontroversiell bakgrund för black metal. Hon har inte varit inblandad i någon satanism, utan hon har varit fotomodell för Chanel.
Är hon det?
Ja.
Utan att känna till henne så gott, så känner jag bara utifrån det jag har observerat att jag hejer på henne, och det är för att de observationerna jeg gjør, så slår det meg at hun virker drevet av sin egen vilje og ikke av omverdenens forventninger til henne, og at det virker som hun forsøker å gjøre noe genuint og unikt.
Hur var det att samarbeta med operan i Oslo?
Ja, rätt och sätt. Fantastisk. När vi spelade konserten så var det sånt att den dagen vi skulle spela i huvudsalen i den norska opera med det norska operakoret, så husker jag att inspicenten, alltså sån producenten för showet från operans sida, jag såg han under ljudproven, han gick runt i en jeans och en skjorta. Og så kort før show så kom han gående mot vår loge i svart dress. Så sa jeg til han at, «Åh, wow, dress, så flott du ser ut. Du har pyntet deg for showet», og så sa han, «Dette er den norske opera». Så. Og da tenkte jeg at nå er vi med på noe seriøst. Fordi at ut av respekt for faget, ut av respekt for anledningen, publikum, og huset, så når det er showtime, så tar de på seg sitt fineste tøy. Og det er noe vakkert med det, og det forteller litt grann om operan som institusjon.
Men ni vil ikke ha samme klæder i bandet?
Nei, vi må jo ha det som er vårt pentøy, og det er vårt sceneantrekk. Men det viktigste da, med å gjøre sånne ting, det er opplevelsen, altså selve prosessen med å gjøre det. Det jeg liker veldig godt utover de opplevelsene det gir å jobbe frem et sånt prosjekt og gjennomføre det, sånn som å spille en konsert og filme den og ta opp lyden og gi det ut. Dette ble jo en plate som heter Satyricon Live at the Opera. Det er at jeg føler at hver gang jeg har gjort et sånt type prosjekt, så når jeg kommer ut på andre siden, så føler jeg at jeg er en dyktigere musiker enn det jeg var før jeg gikk inn den døren.
Allra sist lite musik av Jocelyn Polk, brittisk kompositör, pianist och violinist som har samarbetat med Massive Attack ett par gånger. Den här musiken använder sen Stanley Kubrick. Precis, The Eyes Wide Shut, yeah. Exakt. Men
i det som kanske är den bästa, sån det är två hooks i den filmmusiken, det er den der, og så er det det lille piano-like.
Og det er en messa på rumänska som spelas baklänges, som skapar en ganska okult atmosfär.
Ja, og det er jo en veldig okult atmosfär i den filmen. Jeg er jo ikke en filminteressert person, men når jeg så Eyes Wide Shut, så tenkte jeg til meg selv, faen altså, den filmen her, det her er en film som alle de idiotene der ute som skriver om film kommer til å si terningkast 4, fordi de kommer til å tenke dette er jo bra, det er Kubrick, det er Cruise og Kidman, og det er liksom big league folk, men det er ikke happening nok til å være en terningkast 5 eller terningkast 6. Akkurat sånn var det. Så alle norske tidninger terningkast 4, som bra men ikke bra nok.
Jag tänker inte lika bra som Clockwork Orange eller The Shining, men om du backar lite till när The Shining kom, fick den också 3-4 terningskast i betyg. Medan, och Eyes Wide Shut har åldrats väldigt, väldigt, väldigt väl.
Ja, men jag tänkte...
Jag såg om den i fjol. De var ännu bättre än första gången.
Men det jag tänkte är att liksom, detta är ett psykologiskt drama, och jag tänkte till mig själv att jag är ingen filmexpert, men jag förstår detta. Och jag tänker att de kommer till att føle sig tvunget till att anerkänna och respektera det, men de kommer inte att älska det, för de kommer inte att skönna att nettopp det, att det inte är massa action, att det är lavmält och lite underkommunicerat, ger det en sånn ubehagelig nerve som ligger i hele filmen og holder deg på tå hev, og det er det som gjør filmen helt genial.
Og det er jo også beroende på at filmen er en enda lang drömsekvens. Allt är väldigt drömskt. Varenda scen.
Hur
han söker efter sex utan att få det någonstans. Och det är någon sorts drömsk frustration när han går från det ena mötet till det andra och erbjuds sex hela tiden och inte får det. Det påminner väldigt mycket om man läser om strukturen i drömmar. Och allt det är en, vad heter novellen? Traumnovelle, Arthur Schnitzler. Det är det, boken som den är baserad på handlar också om drömmar. Och egentligen den minst drömska scenen är orgien.
Det som är så intressant är att du ser att människor, väldigt, väldigt små ting kan driva människor till helt oförståeliga ting. Ofta när du ser, säg i Norge då, hvis du ser, vad är det egentligen Anders Behring Breivik har upplevt som kan dimensioneras upp mot massemord? Alltså det är helt oförståeligt. Det är ju ingen logik och det är ingen sammanhang. Allt är helt utav proportioner. Men sån är det ofta att de mest sinnsyka handlinger kan spores tillbaka till extremt små banala ting. Det är också något som jag tycker är egentligen fascinerande med Eyes Wide Shut är att det är små ting som rollfiguren till Nicole Kidman säger som får rollfiguren till Tom Cruise till att gå helt bananas av jalousi.
Hon berättar att för ett kort ögonblick vid en frukost för flera år sedan så såg hon en officer och tänkte att honom skulle jag kunna följa. Jag skulle vara beredd att offra min familj, allt i mitt liv, bara för att få följa honom.
Ja, och hon berättar det i marihuanarus.
Precis, ja. hon är pårökt.
Och så fäster han sig med detta här, att detta för han liksom rättfärdiggör utroskap och allt möjligt. Och detta driver han till vanvid, och de skritten han är villig till att gå till synes helt utroligt. Men så är det också faktiskt, alltså, sånne ting ser vi i mänskligheten hela tiden, att små handlinger eller gärningar kan föra till ting som man knappt kan klara att föreställa sig.
Du har tagit ett namn från satyren, ett mytologiskt väsen i Grekland som inom Dionysoskulten älskade vin. Tyckte du om vin redan på den tiden när du valde namnet satyr?
Ja, för min del så var det egentligen utgångspunkt i att de var ju skogsguder och naturdemoner. Jag hade ju skogen har ju en väldigt stark plats i min själ. Jag skrev ett Instagram-inlägg om det igår kväll.
Om skogen?
Ja. Jag skrev väl något sånt som... Jag tillbrakte helgen i skogen med barna mina. Och jag hade en fantastisk upplevelse. Du vet också när du ligger våken på natten. Och så du må på toalettet, men du prøver å få sove, og så går det ikke, og så bare står det opp. Så jeg sto opp midt på natten, kom ut av teltet, og så så jeg da, ja, altså, alle stjernekonstellasjoner som eksisterer, som lyste opp nattehimmelen. Og på morgenen, når jeg så det vannet som vi hadde satt opp teltet ved, og så da tåken som drev over vannet, mens jeg da begynte å lage frokost til oss. Ofte så føler jeg at når jeg snakker med media, og så sier de at hva er inspirasjonen din? Og så sier jeg at ja, mange forskjellige ting, naturen for eksempel, så er det et svar som frustrerer dem, fordi at det er ikke konkret nok. De vil at jeg skal si gammel Black Sabbath, Bathory, litt Venom, men også litt klassisk musikk. Altså, det at jeg da egentlig har som holdning at de emosjonelle opplevelsene jeg får i naturen er min hovedkilde til inspirasjon, det frustrerer de ofte, for det er ikke rock'n'roll nok.
Fast skogen inom black metal har ju haft en otroligt viktig plats. Det är ju... Det är svårt att tänka sig black metal utan att tänka, ja, på skogen samtidigt. Och så mycket att jag upplever ofta skogen som en projektionsyta. Att skogen blir vad vi vill att den ska bli. För ofta är skogen inom metal i alla fall, en plats där som ondskan kommer ifrån. Det blir som, har du sett Lars von Triers Antichrist, där de åker ut i skogen?
Ja, och, ja. Nej, jag har inte sett
filmen. Och det är en plats där människans civiliserade sida försvinner. Mm. Där något annat händer. Och samtidigt har
för
vi då...
För det har mistet ett barn, inte sant?
Exakt. Ja. Eller så är skogen som för dig nu när du står där och tittar upp på stjärnorna en plats för total harmoni och det är där du känner dig levande. Och...
Men jag hade med en god flaska vin i skogen också faktiskt.
Vilken valde du då?
Nej, då hade jag med en Cornas och du vet, Syrah från det nordliga Rom. Det är ju få ting som smakar mer av skog och mark än det, och det var bakgrunden för det. Men ja, jag håller ju på med vin, enten det är i skogen eller andra städer.
Vongraven Wines, ja.
Ja.
Och du gör vinerna nere i Piemonte i Italien.
Ja, så jag har ett produktionssällskap och konceptet är egentligen väldigt enkelt. Jag blandar mina egna viner och jag blandar viner baserat på råstoff, alltså vinifierade druvor som jag köper av vinproducenter som jag har ett samarbete med. Jag har ett samarbete med en vinproducent i Piemonte i nordväst Italien. Jag har samarbete med en producent i Champagne i Frankrike, så jag lager en ekologisk champagne. Så lager jeg en tørr Riesling sammen med et vinhus i Pfalz i Tyskland. Disse vinene selger jeg først og fremst i Norge. Jeg har ufattelig mange forespørsler fra Sverige. Jeg tror kanskje det landet i verden hvor det er mest henvendelser om mine viner er nok Sverige. Men jeg selger de ikke via Systembolaget. Jeg har gjort det før. Jeg jobber med å få det på plass igjen. Det er ikke så komplisert, men det tar... lite grann mer tid än det jag har, så som jag alltid säger till svenskar, än så länge så må man alliera sig med kompisar i Norge, ta turen till Norge, eller så går det an att köpa något av det via en tysk nettsida som heter weinhalle.de. Men jag gör detta här för att vin är då en stor intresse av mig som privatperson, som jag då gjorde till en professionell hobby. Tack Fredrik, det har varit en förnöjelse att besöka dig och nu ska jag fortsätta att ta Stockholm, men tack för att jag fick komma hos dig.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Sigurd.
Tack.
Den här podcasten presenterades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Satyr var hemma hos Drage. In the dark storm, driven cold at night, we hear the wolves cry at my chamber door, the path of evermore. From the dawn of time, in the rain alone, with your demon's claw, now let your brother help.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.